Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam och den här podden stöttar på patreon.com under Dekonstruktiv kritik. Om du inte gillar att teckna upp dig på prenumerationer så behöver du inte oroa dig. Den summa du själv bestämmer dras bara per publicerat avsnitt och inte per vecka eller månad. Så du behöver aldrig oroa dig för att du betalar för något du inte får. Det går givetvis också bra att donera på Swish nummer 0768-943737 om det skulle vara så att du har en extrem skepsis mot att teckna upp dig på Patreon. Inom några veckor kommer min nya humorspecial Kejsaren är naken att släppas gratis på YouTube. Vill ni stötta den kan ni också swisha 0768-943737. Jag vet inte om du kommer ihåg i våras när Donald Trump i ett obetänkt ögonblick, för Trump verkar ju ha en hel del obetänkta ögonblick, sa till sin publik och hela världen att titta bara på vad som har hänt i Sverige och syftade då på terrordåd och eller upplopp. Terrordåd och eller upplopp som aldrig ägt rum. Det föranledde en hel världsmedia att driva gäck med den amerikanska presidenten i nästan hela 2 dygn innan det faktiskt återigen var upplopp i våra förorter. Från att ha varit en virrpanna till att vara profet på mindre än en helg. Inte illa, men inget borde förvåna den uppmärksamma medborgaren längre när det gäller Donald Trump. Så när röken från bildäcken väl hade lagt sig stod vi kvar med frågan, hur står det egentligen till med Sverige? En journalist som ville ta reda på det var YouTubes egen, Tim Pool. Han tog sin lilla ryggsäck med inspelningsutrustning och begav sig hit. Efter första reportaget där han besökte Rosengård i Malmö och inte fann något anmärkningsvärt att rapportera hyllades han i regimtrogen media, vilket är vad jag numera kallar SVT och SR. De höjde honom till skyarna. Men bara några dagar senare filmade han när han blev hotad och ivägkörd från en annan Stockholmsförort och då tystnade hyllningskören lika snabbt som kungen på en rättstavningstävling. Plötsligt gick regimtrogen media ut och kallade Tim Pool för ett, jag citerar, hot mot demokratin. Hur en person som uppriktigt söker sanningen och rapporterar den kan vara ett hot mot demokratin istället för dess raka motsats, alltså en nödvändig del i en demokrati, fick vi medborgare som betalar dessa inkompetenta klåpares lön gissa oss till själva. En person som medverkade i Tim Pools reportage från Sverige var Mustafa Panshiri. En ung svensk kille som kom hit som flykting från Afghanistan när han var 11. Växte upp och lyckades med konststycket att få leva ut sin barndomsdröm, vilket var att bli polis. En märklig dröm om du frågar mig, men så är det i alla fall. Mustafa försöker i reportaget förklara statistiken över våldtäktsökningar på badhus för Tim. Intervjun med Mustafa gjorde starkt intryck på mig, mest för att det är ovanligt att se en rak och ärlig person som försöker representera Sverige och förklara vårt märkliga lilla land för utländska besökare. Så jag bestämde mig för att ta reda på mer om Mustafa, spela in det och dela med mig av det till dig som lyssnar. Jag fick bland annat reda på att han inte längre är polis utan arbetar med att föreläsa för ensamkommande flyktingar om Sverige och de svenska värderingar vi så ihärdigt förnekar skulle finnas här. Samtalet kom alltså mest att handla om värderingar och en smula om Tim Pool. Välbekomme. Hej och välkommen till Dekonstruktiv kritik, Mustafa Panshiri.
Tack.
Hur stavar du ditt efternamn?
Precis som det låter. P-A-N-S-H-I-R-I.
Okej, för Google envisades med att försöka rätta mig hela tiden och slänga in ett J där någonstans.
Ja, det kan nog stämma, men för det är en provins i Afghanistan som heter Panjshirdalen. Och där stavar man det lite annorlunda. Så mitt efternamn kommer från den här provinsen. Så det kan vara därför.
Så hur kände du i Sverige just nu?
Hur känd jag är?
Ja.
Det får du fråga andra. Jag vet faktiskt inte hur känd jag är, men jag är mitt inne i mitt arbete, så jag det är några reporter som ringer ibland och vill göra en intervju, men jag känner inte själv att jag är känd. Men
det finns... Jag googlade ju dig innan det här och då dyker det upp en hel del artiklar, rätt positiva om dig. Mm. Och jag stötte på dig via Tim Pool när han var här.
Just det.
Så tänkte jag, aha, okej, vi har en sån.
Sen får du definiera vad en sån är.
Ja, men precis. Okay. Ja, nej, men, för du är alltså, man kan, skulle kunna säga att du är invandrare från början.
Mm, till Sverige.
Du kom hit som flykting själv.
Precis, med min familj då, när jag var 11 år gammal.
Och ingen ålderstestade dig, så vi får helt enkelt lita på att det är så.
Ja, men jag såg ut som 11-åring. Okay. Ja, så jag var 11 år.
Och sen så växte du upp i Stockholm.
Precis, i Nacka.
All right. Och drömde om att bli polis?
Egentligen advokat. Sen ändrade jag mig i gymnasiet och ville bli polis istället.
Varför?
Ja, vill du ha korrekta svaret?
Jag vill ha ett svar.
Ja. Så det finns ett svar som du måste säga på polisintervjuerna, och det är att du ska hjälpa människor och finnas där och sådär. Men jag ska vara ärlig, jag ville vara ute och jobba. Jag ville åka lite blåljus och att det skulle vara lite action. Kände ingen polis från Afghanistan heller. Det var också någonting som sporrade mig. Kanske blir första i Sverige med afghansk ursprung.
Okay.
Sen vill jag självklart också hjälpa människor att finnas där.
Jo, men för det finns ju ett hjältekomplex i att vilja bli polis, så att säga. Messiaskomplex skulle jag säga, som komiker och av judisk börd. Men de drömmarna finns där när man vill bli polis, eller hur? Att man, lite action och att man får liksom... För det är ju på ett sätt att offra sig själv för andras skull.
Jo, men lite så är det ju. Och den polis som säger att nej, men jag vill inte ha någon action eller så, fast då kanske man har valt fel yrke. Så jag tycker att man ska kunna säga att det är klart jag vill åka blåljus. Jag ser fram emot att åka blåljus. Och hjälpa människor också.
Så hur besvikna blev dina föräldrar när du sa att du inte skulle bli advokat?
Pappa blev ju jättebesviken. Men han var rädd för att jag inte skulle kunna göra karriär inom svenska polisen. För han sa så här, i Afghanistan, där ska vi inte låta någon utlänning göra karriär hos oss. Så det kommer inte gå bra för det här, det ska du veta. Och du vet, jag hade ju växt upp i Sverige som 11-åring, hade ju satt koll på svenska samhället. Jag tyckte det var väldigt märkligt det han sa till mig. Va? Det är klart att jag kan göra karriär, sa jag till honom. Så det fanns, ja, det var lite... Sen började polishögskolan, men han insåg med tiden att... Det kanske var ett bra val ändå. Jag fick ju mycket beröm. Det var många afghaner som hörde av sig i min ålder och ville bli poliser. Och berättade att hemma får vi inte bli jag får inte bli för min pappa. Men nu när du är det, då kan jag också kan bli det. Och det var ju en sån här, det är klart jag var lite stolt över det.
Okay.
För vi vet, vi saknar ju poliser från Afghanistan, Somalia, Eritrea. Vi har en del poliser från Iran och Bosnien och sådär. Men det saknas från Somalia, specifikt Afghanistan och...
Ja, länder som inte har poliser.
Precis.
Ja.
Och det finns många ungdomar där som vill bli poliser. Som drömmer om att bli poliser. För jag träffar dem dagligen. Men de går hem, träffar sina föräldrar och de säger nej, inte ska du bli poliser. Så det gäller att uppmuntra de här ungdomarna.
Sen så, du sökte ju och kom in på polishögskolan. Och nu är du ju inte polis längre.
Nej, jag sa upp mig ganska nyligen faktiskt.
Ja, jag såg det på nätet. Och då måste man ju fråga varför. Är det för att du upptäckte att du inte kunde göra karriär inom den svenska polisen? Eller?
Nej, det var inte därför. Utan 2015 så tog Sverige emot 163 000 människor flyktingar, varav 35 000 var ensamkommande ungdomar. Och en stor majoritet av de här ungdomarna var från Afghanistan. Och jag var en av de få poliserna i Sverige med afghansk ursprung. Så jag upplevde att jag kan göra en skillnad här. För de här ungdomarna, de är misstänksamma mot myndigheter, mot polisen. Så jag kan åka land och rike runt och träffa dem och i princip egentligen bara berätta om, jämföra svenska polisen med afghanska polisen. Hur det ser ut här. För vi är ett konstigt land.
Jättekonstigt.
Alltså, vi tror att vi är normala, men vi är inte normala. Att vi i Sverige inte mutar polisen. Vi tror att det är väl normalt.
Ja, det är helt sjukt. Det är därför jag inte litar på den svenska polisen.
Så vi tror att vi tar emot de här ungdomarna. De ska tycka att det är normalt att inte möta polisen. Men vi måste förmedla varför det ser ut så här. Så kort, lång historia kort, jag ville göra det i polisuniform. Jag fick inte göra det i polisuniform. Så då...
Varför?
En kollega sa till mig en gång att polisen är en trög myndighet med modern folk i. Och det har jag verkligen insett de senaste åren. Men jag hade en idé. Jag försökte pitcha idén till polisen och olika chefer och så. Att om jag åker till Östersund exempelvis, då kommer de säga så här: titta, nu kommer polisen från Linköping och utbildar oss. Mm. Polisen kommer få bra namn. Linköpingspolisen kommer få bra namn. Man satsar på integration. Ja, det är en bra idé, men det går inte. Det finns ingen strategi för det här. Trögt. Mm. Och då insåg jag att, fast det är ju inte jag som ska tjata på er. Det är ni som ska tjata på mig här egentligen. Mm. Så jag tog tjänstledig och fick en sån respons från 290 kommuner i landet. Så kom, träffa våra ungdomar, ge dem information. Så till slut var jag tvungen att säga upp mig.
Jag förstår. Och sen, men du fick tjänstledigt först?
Ett halvår. Ja. Sen får man inte mer än ett halvår. Så jag var i princip tvungen att säga upp mig.
Okej. Okay. Och egentligen det du gör är att du jobbar som kvarterspolis fast för ensamkommande flyktingbarn. Från Afghanistan primärt då, eller?
Det skulle man, det är en bra beskrivning.
Nej, men för när jag var liten så kom ju liksom polisen på torget in i skolan och så berättade han att liksom de på bänken där vid torget, det är de jag tar hand om.
Precis, och det var ett stort misstag av polisen att lägga ner den här kvarterspolisen för många, många år sedan. Det är synd. För det var, men du vet, förebyggande arbete, det går inte att mäta.
Nej, det gör det inte.
Men du kan gå in och säga så här, idag stod vi i den korsningen och hade blås, alkoholblås på så här många. Det går ju att mäta. Ja. Men det förebyggande går inte, så man la ju ner det tyvärr.
Ja, nej, det är tråkigt att höra. Men så nu har du gjort det här, hur länge då?
Ett år nu.
Ett år.
Ett år, och jag var i Åre för några dagar sedan, och det var min 107:e kommun på ett år nu.
Och du ska igenom alla 200?
Visionen är 290 kommuner.
Okej. Okay. Mm. Men alla har väl inte ens tagit emot, eller?
Ja, men Migrationsverket har ju mer eller mindre kommit överens med 290 kommuner att ta emot. För att innan var det vissa som tog emot och andra sa nej. Men i och med 2015 så har ju alla varit tvungna att samarbeta med varandra. Jag vet inte om alla 290 har tagit emot, men min vision är att besöka alla där man har tagit emot.
Ja, jag förstår. Och det ska du skriva en bok om nu?
Ja, jag och Jens Ganman ska skriva en bok.
Och vem är Jens Ganman, bara lite kort?
Jens Ganman är en frilansjournalist, jobbat många år i Östersund, skrivit böcker, håller på med musik också. Han har många bollar i luften. Mm. Men han är också satiriker. Och satir är någonting som jag inte förknippar med Sverige, eller inte någonting som vi har i det här landet, har jag upplevt när jag, under mina år här.
Vi kämpar emot vind, vi som håller på med det.
Ja. Mm. Och så när han dök upp och jag har sett vissa av dina framträdanden och sa, oj, har vi satir i Sverige? Det var ju lite kul.
Ja, lite kul, ja. Det är ungefär så långt vi kan ta det.
Nej, men roligt att det finns, för satiren är död i Sverige, tycker jag. Jag tycker det inte finns. Och nu, idag, när det är så bizarrt, eller har varit så bizarrt, då är det satir vi behöver. Vi måste kunna skratta åt det här.
Absolut. Men för du använder ordet bizarrt. Det är inte så ofta man hör ordet bizarrt i dagligt tal. Trots att det är mycket omkring oss som faktiskt är bizarrt. Alltså det borde vara ett ord vi använder hela tiden. Mm. Men vad är det med den här situationen som är så bizarr? För du försökte ju förklara för Tim Pool. Mm. Men han kom ju in som amerikan. Jag är ändå svensk. Jag har vuxit upp i det här landet. Mm. Så förklara vad du menar med bizarr egentligen.
Okej, okay. Var ska vi börja? Nej, men jag är intresserad av integration.
Ja.
Det är det jag sysslar med. Och vi har inte lyckats med integrationen i Sverige. Om vi ska ta ett steg mot en lyckad integration så måste vi först och främst erkänna det. Och vi kanske måste omdefiniera begreppet integration. För jag tror inte vi vet vad vi menar med det här. Vi måste omdefiniera begreppet mångkulturellt samhälle. Jag tror inte vi vet vad vi menar med det här. Jag tror inte våra politiker vet vad de menar med det här. För det är jättefint att stå och säga så här: jag vill leva i ett mångkulturellt samhälle. Åh, vad fint det här. Fast vad menar du? Vad är ett mångkulturellt samhälle för dig? Och jag har inte sett någon journalist ställa en följdfråga på det här heller. Vad är ett mångkulturellt samhälle? Så vi kanske ska börja där någonstans.
Vi vet liksom inte ens vad vi håller på med.
Ja, när det kommer till de här begreppen i alla fall och integrationsprocessen.
Så... Men Sverige har ju inte en egen kultur. Det säger ja. Vi ju hela tiden.
Ja, ja. Precis. Det kanske, det kanske är svensk kultur att förneka svensk kultur. Det är svensk kultur.
Ja, men det har varit det så länge jag har vuxit upp. Alltså internationalismen som jag, så vitt jag förstår, kom in framförallt med Palme. För han deklarerade ju internationell solidaritet. Men kanske var det bara så att när Palme blev statsminister hade Sverige nått så långt i sin utveckling materiellt liksom, att det fanns inte så mycket kvar här att kämpa för. De var tvungna att titta ut i världen för att se vilka mer sociala orättvisor kan vi åtgärda liksom. För det får man ändå ge Socialdemokraterna, att de utrotade fattigdomen i Sverige rätt effektivt. Och sen, vad ska man göra då? Sen? Alltså, vi hade ju inte en stor svart minoritetsbefolkning på den tiden som vi hade förslavat i 400 år. Vi hade inte deltagit aktivt på nazisternas sida. Vi hade inte deltagit aktivt mot nazisterna heller.
Det är lite svenskt.
Det är väldigt svenskt. Det blir väldigt svårt. Så här, när man förnekar att det finns en svensk kultur, vilket jag på riktigt tycker är kärnan i svensk kultur. Det är så jäkla passivt aggressivt. Det blir svårt nämligen att då sätta fingret på vad man ska kritisera i sin egen kultur. Medan i judendomen är det väldigt lätt. Alltså, för om någon klipper av dig en bit av snoppen, då har du någonting väldigt tydligt att peka på. Så bara, okej, det där gjorde ont. Men ja.
Men jag tycker också att det är himla, det är så taskigt mot de människor vi tar emot. Som från exempelvis Afghanistan där jag kommer ifrån. Där det finns mycket elände i Afghanistan. Det är talibanerna och det är IS som har etablerat sig där nu. Och mycket orättvisor. Men om du frågar de här ungdomarna, vad är afghansk kultur och är du stolt, då är man stolt över sin afghanska kultur. Inte över talibaner som en, du vet, gästvänligheten. Vi är väldigt gästvänliga i vårt land. Och, ingen skulle säga att det inte finns någon afghansk kultur. Det skulle vara jättekonstigt. Men de här pojkarna, de kommer hit och så vill de komma in i svenska samhället. Vanligaste frågorna jag får på mina föreläsningar av de här ungdomarna, det är: hur får vi svenska vänner? Det går inte, säger de. Det är skitsvårt. Så försöker de att leta. Men finns det något som är svenskt? Behöver jag anpassa mig på något sätt? Och då säger svensken: nej, du behöver inte anpassa dig. Vi har inget som är svenskt här. Vi äter ju tacos på fredagar och vi dricker Coca-Cola. Du ska bara vara dig själv, hör du. Om man tror att det här är jättesnällt. Man tror att man är jätteschysst när man säger så här. Men det är inte det. För då skapar en förvirring. Så då får man, då tänker de här killarna att okej, jag behöver inte, jag ska bara vara mig själv. Jag kan gå jättenära folk och prata. Jag kan krama svenska killar. För du vet, i Afghanistan, när kvinnan är inte i det offentliga rummet, så då killar i Afghanistan väldigt nära varandra. Du vet, man kramas och håller varandra i hand ibland. Det behöver inte vara något homosexuellt.
Nej, det är bara som det är.
Precis, men det kommer inte funka i Sverige.
Nej, det kommer inte funka i Sverige.
Och det här måste vi liksom förmedla. Och det här är lite normer och sociala beteende och sociala koder och sådär. Men det finns en otydlighet.
Det gör det verkligen. Jag brukar vara väldigt tydlig när det kommer till det där. Fysisk kontakt som inte leder till utlösning är onödig. Håll dig borta från den.
Det var väldigt specifikt.
Ja,
det är väldigt svenskt. Mm.
Jo, men jag, som sagt, det finns ju vissa fördelar med att vara komiker.
Mm.
Man
mm.
säljer rätten med att bli tagen på allvar mot att få säga vad man vill. Mm. Lite. Mm. Så du kan ju fortfarande vara allvarlig och sen kan jag skämta till den. Så
precis.
Jag inte känna att någon skugga faller över dig på något
nej,
sätt.
Nej.
Men därför att jag tog ju upp det här i den här podden faktiskt, så ringde jag när det här hände i Köln och We Are Stockholm.
Mm.
Så ringde jag en kompis till mig som är politisk satiriker i Egypten.
Mm.
Numera inte kvar i Egypten. För det gick inte för honom. Så han har flytt vidare.
Okay, okay.
Fortfarande i Mellanöstern. Tänker inte säga var.
Nej.
Men jag bara, ja, men de omringade de här tjejerna och betedde sig så här, ungefär som den här amerikanska journalisten som råkade illa ut på Tahrirtorget.
Ja, Tahrirtorget heter det på arabiska.
Mm. Korrekt. Ja, Tahrirtorget. Men det existerar ju inte enligt svensk media.
Ja, precis. Nej, men man blandar ihop. Alltså, det jag är intresserad av är att jag vill prata om specifika saker.
Mm.
Om vi ska prata om svenska män som åker i Thailand och köper sex, då ska vi prata om det.
Okay.
Vi är på våra arbetsplatser, då ska vi prata om det.
Mm. Men jag tar upp det här som exempel på kulturskillnader.
Jo, men om vi ska prata om ett nytt fenomen i Sverige där unga män omringar flickor på offentliga platser, det finns inga rapporter om det här i Sverige sedan tidigare, då måste vi prata om det här.
Ja.
Och inte blanda ihop korten med andra former av övergrepp. Och det här klarar vi inte av i Sverige just nu. Eller inte har gjort den. Det börjar hända lite saker nu. Jag pratar ju ganska öppet om det på mina föreläsningar. Men ja, alltså, du kan ju inte komma ifrån att det här är ett nytt fenomen. Det här har vi inte haft i Sverige. Eller det finns inga rapporter om det. Det kan absolut ha förekommit, men det finns inga rapporter om det.
Jag vågar påstå, oavsett om det finns rapporter eller inte, att det här inte är en del av den svenska kulturen.
Mm. Jo, men för det... Någonting händer när unga män eller män i grupp omringar en tjej eller en kvinna och utsätter henne för sexuella övergrepp. För då är det en norm i gruppen att det här är okej.
Okay.
Mm. Då är det något annat vi pratar om. Och när det sker sexuella övergrepp på nattklubbar, när en svensk man tar en tjej på rumpan. Du vet, han gör ju det ensam.
Ja.
När det är mörkt, han vill inte någon ska se. För att han vet att det han gör, det är fel.
Exakt.
Om någon ser det här är inte bra. Liksom.
Och troligtvis skulle hans killkompisar säga det till honom.
Precis, ja. Absolut. Om det inte finns någon norm i det här. Men med stor sannolikhet så skulle någon säga ifrån.
För vi är ändå uppfostrade av matriarkatet från dagis och framåt.
Vi fick ju det på dagis. Jag fick ju inte det, men jag vet att man har fått det på förskolan och dagis. Och så träffar jag ungdomar som vissa inte vet vad en kondom är. Och du vet, det här kommer att krocka med svenska samhället och de normer och idéerna vi har här. Och det här måste vi prata ärligt om.
Ja, men det blir ju svårt när politikerna har förnekat att det är någon skillnad på människor från olika platser på jorden. Vilket om man tar ner det på cellnivå i och för sig kanske inte är osant. Men sen så finns det ju metalager liksom.
Precis.
Massor med lager.
Jo, men alltså, jag brukar ju säga, om vi ska döma människor utifrån deras hudfärg, etnicitet, biologiska egenskaper, det är rasism och inget annat. Men om vi ska prata om kulturella skillnader, alltså normer, värderingar beroende på var i världen man har växt upp under, det är inte rasism, då pratar vi om idéer. Vi pratar om värderingar och det måste vi kunna prata om. Nu är det ett nytt ord som jag börjar se nu dyka upp, kulturrasism.
Mm.
Jag vill inte ens ge mig in på vad det här innebär. Men...
Förr i tiden när jag var yngre så hette det kulturchauvinism. Alltså att man tycker att ens egen kultur är bättre än någon annans kultur.
Okay. Mm.
Och det är lustigt just kulturchauvinism därför att det uttrycker sig ju väldigt olika. Men en del av den svenska kulturchauvinismen, eller vad man ska kalla det för. Alltså, svenskar tror ju att de är bäst i världen egentligen. Mm. Det är bara det att vi är så säkra på det så vi behöver aldrig säga det. Medan till exempel människor från Afghanistan som du säger så här, de har ju inget att vara stolta över, men de är super superstolta. Mm. Ja, jo, den korrelationen ser man ju ofta att ju mindre skäl det finns att vara stolt över någonting, desto mer nationalistiska brukar ju människor vara.
Helt
och
rätt.
Sverige är ju liksom på en sån nivå att det skulle vara ofint att påpeka nästan hur jävla mycket bättre materiellt i alla fall vi har. Jag skulle inte säga värderingsmässigt eller... därför att jag tycker om våra värderingar, men det förutsätter att folk inte bara följer dem slaviskt utan att de faktiskt kan argumentera varför de har dem.
Ja, men vi tar dem också för givna.
Ja,
alltså vi tror att det var någon som sa att vi är fredsskadade, och jag tror att det ligger mycket i det.
Ja.
Vi tror att de värderingar vi har i Sverige är normala och att alla står bakom dem, men det stämmer inte. Vi måste förmedla de här värderingarna. Men än en gång, när man, jag tyckte för ett år sedan, vid den här tiden ungefär, då blossade upp den här debatten om svenska värderingar. Och jag tyckte det var, jag tänkte så, oj, äntligen, nu kan vi prata om det här.
Mm.
Men då kom ju språkpoliserna.
Mm.
Svenska värderingar, det går inte att prata, det går inte att säga. Vad är det som är så specifikt med svenska värderingar? Och så stannar debatten där lite sådär.
För det blir alltid en metadebatt på något sätt.
Det blir en metadebatt. Det är lite som när jag säger så här, vi måste prata om integration, vi måste prata om de här idéerna. Då kan någon säga så här, fast vi pratar om integration hela tiden, det har vi gjort i decennier. Ja, och det där är ett ganska bra trick från den sidan. För man säger att, och då har de rätt, ja, vi har pratat om det, fast vi har ju inte pratat om sakfrågorna.
Nej.
Utan då har ju diskussionen om integration har varit om huruvida vi ska prata om integration eller inte.
Ja.
Jag var inne på YouTube häromdagen och såg en debatt av Publicistklubben.
Ja.
Från 2012 eller 2013 tror jag var. Och debatten hette Våga vägra debatten.
Ja, precis.
Och den debatten, vet jag, såg, det var en timma lång. Jag såg verkligen, den fångade upp debattklimatet i Sverige pre-2015, den här 180-graderssvängningen som kom. Men det var verkligen så, vi ska inte prata om det här.
Nej. Men svenskar är väldigt övertygade om att ord skapar verkligheten. Så om man inte använder orden så existerar inte verkligheten.
Nej, precis. Men i den debatten, det var Janne Josefsson där och hon... Nu kommer jag glömma på vad hon heter. Lena Andersson på
DN.
DN som liksom så här, hörni, vi måste kunna prata om obekväma ämnen. Men två andra som, vi pratar ju om det nu, fast nej, vi pratar inte om det. Vi pratar om hur vi ska prata om det eller inte.
Mm.
Och jag rekommenderar alla att gå in och kolla på den. Det kommer vara jobbigt, men den fångar upp svenska debattklimatet de senaste decennierna.
Ja, om du skickar länken till mig så lovar jag också att lägga den under avsnittet när det publiceras. Mm.
Men det kommer kännas i magen för den som tittar på den.
Ja, jag har sett en hel del debatter från svensk offentlighet sista halvåret faktiskt på YouTube. En från Stockholms stadshus, och det verkar som den var mest beklämmande. Det är därför jag verkligen kommer ihåg det. Men de är alla väldigt beklämmande, och det är alltid just det här. Ska vi prata om det här eller inte? Inte... Nu ska vi prata om det här. Mm. Det här är vad vi ska prata om. Mm. Men det är också så att jag tror inte vi har någon debatt. Och det ser man väldigt tydligt om du jämför när du tittar på liksom England eller Australien eller USA. Det här är ju människor som är skolade i debatt. De vet att det är två sidor, det är en ja- och nej-fråga. Och det är falskt att dela upp hela verkligheten i ja- och nej-frågor. Men nu handlar det om just det här. Och vi vill ha någon sorts utgångspunkt. Så då ställer vi två sidor mot varandra. Och de ska krossa varandra. Det är syftet. För de vet att de inte kan övertyga varandra. Nej. Utan det är åhörarna som ska få två alternativ att jämföra mellan. Och sen så har varje sida anförande, replik och sen får de svara på frågor. Men det systemet, det har vi ju inte i Sverige. Det är bara att titta på Opinion Live som tidigare hette Debatt, utan det är bara att samla ett gäng göteborgare i en studio och sen dela ut mickar till alla och sen så får de skrika om att det här ska vi inte prata om i en timme. Sen
jag får en sån antiklimax varje gång jag kollar på de här programmen.
Ja.
För det kan vara jättespännande ämnen, men det ser alltid likadant ut. Det är som partiledardebatterna. Det ser alltid likadant ut. Jag lurar mig själv varje gång att nu kommer det att vända. Men du vet, det oppositionen säger att ni har inte lyckats med det här, och så säger de tillbaka, men fast vad gjorde ni de senaste 8 åren? Det ser likadant ut. Och jag bara, du vet, nästan skäms över mig själv att jag trodde att nu skulle det vända och så stänger jag av.
Det är som du sa, fredsskadade.
Mm.
För det, ja, var så. För det är vad som händer med folk. För krig, död, våld och förtryck. Hemskt, absolut. Men en del av verkligheten för alla människor på jorden i alla tider. Utom svenskarna de senaste 250 åren.
Mm.
Och det gör ju att man lever inte riktigt i verkligheten.
Nej.
Och nu, sen 2015, så är det på riktigt som att vi plötsligt har klivit in i världen igen.
Mm.
Och vet inte riktigt hur vi ska hantera det.
Nej, vi har undvikit det så många år, eller i alla fall de här obekväma ämnena.
Ja.
Och så är det som att verkligheten är här nu. Den är väldigt nära.
Och för dig blev det ju tydligt när Tim Pool hittade dig, antar jag också.
Mm.
Eller hur hittade han dig?
Han fick många Twitter på sig om att han skulle intervjua mig. Så han skickade iväg mejl.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
För han var här för att utreda egentligen en fråga.
Ja, precis.
Ja.
För ja, Donald Trumps kända Last Night in Sweden. Vilket är vår arbetstitel på vår bok förresten.
Ja, precis. Last Night in Sweden.
Precis, men det kommer troligtvis att ändras. Vi har kommit på mycket bättre namn.
Mm-hmm.
Mycket bättre boktitel.
Men du vill inte...
Vi vill inte säga det nu, men de som är engagerade i samhällsdebatten och följt med kommer att känna igen det.
Okej, okay. Mm. Jag förstår. Men för, ja, Last Night in Sweden blev ju profetiskt. Det tog ju bara två nätter efter att Trump hade sagt det.
Precis.
Vilket borde ge vänstern i det här landet rätt. Man ska vara försiktig med vad man säger.
Absolut.
Därför att det kan bli så.
Absolut.
Men så Tim Pool fick tag på dig. Och sen så åkte han och intervjuade dig i Linköping. Och jag såg det. Och då pratade du just om det här med våldtäkter och badhus. Och huruvida de hade gått upp eller inte.
Mm, sexuella ofredanden på badhus, ja. Precis. Ja. Mm.
Och då konstaterade att att de har gått upp. Och sen så återkommer du till samma fras hela tiden. Jag kan inte förneka det här.
Mm.
Mm. Och då lät det för mig som tittade som att någon har bett dig förneka det här.
Nej, alltså det händer på föreläsningar att man relativiserar problematiken. Förutom ungdomarna så föreläser jag även för de ensamkommandes gode män, socialsekreterare och lärare på skolan. Sällan, men det händer ibland. För du vet, det brukar se ut så här att de flesta som lyssnar på mig, de håller med mig. Men det finns alltid en eller två i publiken som inte håller med, som vill relativisera problematiken. Men de är väldigt duktiga på att tysta ner majoriteten genom att anklaga dem för vissa saker. Och kan liksom ta över nästan. Men jag börjar känna en förändring där också. Om jag jämför för ett år sedan och idag. Mm. Så det händer att någon försöker tysta ner, men majoriteten ger tillbaka nu. Så när lägg av nu. Vi måste liksom föra en ärlig dialog om vissa specifika problem. Så ja, det har ju funnits en slags... de här ungdomarna på de här badhusen som gjort de här sakerna, många är från mitt eget land, Afghanistan. Så det jag menade specifikt var att jag kan inte förneka det här. Jag kan inte säga att nej, det är inte alls så. Utan så här ser verkligheten ut. Vare sig jag tycker om det eller inte, så här ser det ut.
Ja, det är ju... vad ska man säga, det är beklagligt. Men alltså, när det gäller just relativisering så är det ju enkelt, för det argument man stöter på om man säger så, men det här, för Tarush till exempel kan du säga, ja men jag skulle inte kalla det våldtäktskultur. Jag kallar det typ en del av ett system för social kontroll där sexuell förnedring ingår som straff för den som bryter. Men vi kan kalla det våldtäktskultur då. Därför att vi vill specificera problemet.
Mm.
Mm. Men säger du det, då säger du så, ja, men det är ju samma våldtäktskultur här.
Mm.
Den där killen på nattklubben, den där ensamma killen som skäms för att han tar en tjej på rumpan för att han vet att han inte ska ta en tjej på rumpan. Det är samma sak som driver honom att göra det som de här afghanska killarna. Och sanningen är ju att det är ju inte så.
Nej, för skillnaden är att det som han på nattklubben gör, det går emot normer och värderingar i Sverige.
Mm.
Man vet att det här är fel. Och skillnaden på de här övergreppen, det är att det finns en form av acceptans.
Mm.
Inte helt acceptans, men det finns en form av acceptans i vissa kulturer att bete sig som skitstövlar. För om du ställer frågan, ibland så kan någon säga så här, men våldtäkt, och det är ju inte acceptabelt i någon kultur. Och jag tror att det stämmer. Jag tror att om du ställer specifikt frågan till alla kulturer i hela världen, att är det okej att tvinga en kvinna eller någon till sex utan att hon liksom ger samtycke, då tror jag att majoriteten kommer säga nej, det är inte okej, det ska vi inte göra. Men om du sen ställer lite andra frågor, om vi tar mitt hemland Afghanistan, och det finns undersökningar på det här, så här, är det okej, ska en kvinna alltid lyda sin man?
Mm.
Då är det närmare 90% som svarar ja, det ska man göra.
90% av männen då, eller?
Ja, eller i alla fall enligt Pew så är det 90%. Kvinnorna kunde man inte ställa den frågan till, för det var lite känsligt.
Mm.
Om du ställer frågan, det här är ganska hemskt, men är det okej med hedersmord vid enstaka tillfällen för att rädda familjens heder? Då är det 77% som svarar ja. Mm. Så det är de här frågorna som ska ge oss en viss indikation om en viss kvinnosyn. För vi vet att Afghanistan de senaste decennierna har varit ett av världens farligaste platser för en kvinna att leva i. Det här vet vi.
Mm.
Och om vi tar emot många från Afghanistan, självklart kommer inte majoriteten att göra de här sakerna, men det finns en signifikant andel som kommer att ha med sig vissa idéer, vissa normer, som kommer att krocka med svenska samhällets idéer och normer. Och det är det jag gör varje dag när jag är ute och reser, att jag försöker att
hitta de här brytpunkterna.
Precis, och ta upp det här på ytan och föra en dialog. Jag säger, jag är inte här för att demonisera mina landsmän, jag är inte här för att peka finger åt människor, jag är här för att prata om idéer. That's it. Mm. Idéer. Och det ska vi kunna prata om.
Ja, man tycker ju det. Så hur hittade Jens Ganman dig?
Jag har ju följt lite Jens på Facebook, och han har tydligen följt mig också lite. Men det var en kille som jag samarbetar med som bara liksom hookade ihop oss. Oj, det var Jens där. Så det var lite av en slump faktiskt.
Hmm.
Att vi träffades.
Okej, och sen så klickade ni?
Ganska direkt, vilket var lite roligt. Och sen bestämde vi oss för att kanske ska skriva en bok.
Ja, han gillar ju vapen. Det måste ju du också göra.
Gillar Jens vapen? Det visste jag faktiskt inte.
Inte?
Nej,
han har tydligen en rätt stor vapensamling.
Jaha.
Ja, jag hoppas att han har licens för den, för annars så är det kört nu, Jens.
Ja, precis. Jag är inte polis längre, men jag kan ju alltid envarsgripa honom.
Ja, så. Precis. Och det här kommer ju publiceras, och jag kommer inte klippa bort det här.
Okej. Jag vet var Jens bor också. Så.
Ja, jag förstår. Ja, det kan bli ett nytt Waco.
Ja,
men,
en nykterist som gillar vapen.
Ja, men vi måste ju alla ha våra laster.
Precis, fast det är ju bra. Han är nykterist och gillar vapen.
Mm.
Det är skitbra ju.
Man kan tro det. Man kan tro det, därför att man tänker att många människor, ja, men man tänker så här, många människor har förolyckats för att de har druckit och haft tillgång till vapen.
Precis.
Eller hur? Men då räknar du inte alla de människorna som har tillgång till vapen, tänker jag ska skjuta den där jävlen, men sen tar en drink och sen tänker, vet du vad, jag skiter i det.
Bra.
Ja, för man räknar aldrig liksom intäkterna från alkohol.
Just det, för Hitler var också nykterist.
Det var han. Ja. Det var tydligen, eller jag har fått höra att han var det. Men jag tror att han fick en hel del tunga mediciner av sina läkare.
Fast är man nykterist om man missbrukar amfetamin?
Nej, precis.
Det kanske man inte är, va? Eller är det bara
amfetamin
alkohol?
Och morfin, tror jag.
Just det. Men sen var han vegetarian, så det väger upp det hela.
Mm. Ja, och sen så hade vi då 6 miljoner av mitt folk som förlas. Men bortsett från det, okej.
Okay. Precis.
Ja, exakt.
Vegetarian, men, ja, då. Mm.
Så när är ni klara med den här boken?
Förhoppningsvis så kommer den ut nästa år, januari, februari. Så att politikerna hinner läsa den fram till Almedalsveckan. Och kanske det händer någonting i Sverige. Vi hoppas på det.
Ska du åka på Almedalsveckan?
Inte i år.
Nej.
Det är ett mellanår. Men nästa år, jag är också bortrest så det går inte. Men nästa år så måste man ju åka dit.
Ja, vi får hoppas att det finns kvar då. Jag funderar på att åka dit i år och krossa Almedalen. Men,
du ska dit?
Jag vet inte, men om man ska, alltså jag krossar ju socialismen hela det här året.
Okay.
Alltså det är mitt tema för året.
Okej.
Okay.
Hur går det?
Jag tycker att det går bra.
Det går bra.
Ja, speciellt internationellt har det gått bra. Okay. Även om jag måste säga att det här extrainkallade valet i England nu senast när Corbyn gick fram måste ses som något av ett bakslag för mitt årliga tema.
Ja.
Och sen
man får skylla sig själv lite, Theresa May. Det var hon som...
så är det. Ja. ja, jag är inte superförtjust i Corbyn faktiskt. Det är årets tema, och då om jag åker till Almedalen i år så är ju Almedalen en socialdemokratisk uppfinning. Så då tänker jag att jag måste ju krossa den, annars vad är det för poäng att åka dit?
Okay.
Sen är det ju inte alltid så att jag lyckas i mina föresatser.
Nej,
så är det
nej.
Ofta med clowner. Att de har stora drömmar som är omöjliga att leva upp till. Och så misslyckas de på vägen. Och sen förhoppningsvis så lär vi oss alla någonting av deras misslyckande.
Just det, ska jag kunna anta över.
Ja, men det är därför, clowner halkar på bananskal. Så att folk ska se att man inte ska gå på bananskal. Det blir tokigt.
De visar vägen.
Ja,
det har jag inte tänkt på. Ja. Okay.
Trial and error. Mm. Just you don't have to actually do the error.
Nej, just det. Man annan, lär sig av det.
Mm. Ja, någon annan får göra det åt dig. Så om ett år, och du vägrar avslöja titeln, men den kommer handla om liksom vad du har fått reda på under det här 1,5 året.
Ja, alltså det kommer vara en del av boken, men vi ska ju resa. Vi ska till Japan bland annat. Vi ska eventuellt till Afghanistan om inte de här bombningarna börjar sluta. Det har ju exploderat en del där senaste tiden. Till och med mina släktingar som tjatar på mig att jag ska komma dit och hälsa på dem de senaste åren säger till mig, kom inte hit nu. Och paradoxalt här så utvisar vi ensamkommande till Afghanistan. Så det är ganska hemskt. Så eventuellt ska vi dit och kanske följa upp de här ungdomarna som blivit utvisade. Vad lever de för liv där? För du vet, det är 45% arbetslöshet i Afghanistan. Många av de ungdomarna har bott i Iran under större delen av sitt liv.
För de flesta av dem här har aldrig ens varit i Afghanistan.
Nej. Så vi utvisar dem till Afghanistan. Och då är det så här, vad ska de göra? De har inga kontakter där.
Nej.
Ja, då är det ju droger eller gå med i militären.
Ja. Då finns det ju ett inbördeskrig i Svartdalen. Så det är ju inte så att det inte finns arbetstillfällen där.
Precis.
Ja.
Så det är ganska hemskt så det som händer nu. Jag lider med de här ungdomarna. Nej, men vi ska göra några resor, så ser det ut i våra grannländer när det gäller integration och migration. Hur tänker alla andra? Jag tror att vi i Sverige har blivit lite av ett experiment för resten av världen, speciellt under 2015. Hur ska det gå för Sverige? Och vi vill gärna reda ut det i boken.
Ja, det är ju fruktansvärt viktigt, därför att Sverige har ju använts både som avskräckande exempel och som ideal i resten av västvärlden.
Precis.
Sen 60-talet egentligen.
Och vi är jättestolta över det här idealet. Alltså svensken älskar ju när det pratas bra om oss i utlandet. Men om någon som Trump säger, titta vad som händer i Sverige, då är vi i förnekelsestadiet. För låt oss vara ärliga, Trump sa ju inte titta vad som händer i Danmark. Han sa ju inte titta vad som händer i Finland eller Norge, han sa Sverige. Var det bara en slump? För visst, han är en clown. Absolut, men var det en slump att han sa det? Eller ligger det någonting i det? Det var därför Tim Pool kom hit och gjorde det här.
Ja, precis. Och då får jag fråga, liksom, vad tycker du? För det blev ju en del debatt efter att Tim Pool hade varit här.
Alltså det som var intressant med Tim Pool, För jag följde ju honom genom liksom svenska ögon. Och, han fick ju någon, de på Infowars slog vad med honom eller vad det var, om att han skulle åka till Sverige och göra reportage. Han kom hit, han var i Rosengård och sa liksom att det är mycket värre i Chicago, ganska lugnt här, jag vet inte vad folk. Och då vart ju svensk media eller delar av den jätteglada, titta här, det här är skitbra ju. Så man intervjuade honom och
SVT gillade honom, precis. SR älskade honom.
Ja, för han var ju på deras sida.
Ja.
Och jag satt hemma och tänkte, ah, okej, okay, så han är liksom motsatsen till Infowars.
Ja, fast det är han inte, utan det är ju bara det att så här är det, även om du åker till Rinkeby utan kamera och ser ut som du eller jag. Ja, det är väl hur fine som helst, eller hur? Absolut. Det är väl inget problem.
Nej.
Om jag tar fel gata i Toronto, alltså inte USA, Kanada, då kan jag hamna i fucking crack ghetto. Alltså på riktigt.
Absolut.
Du kan känna i luften fara för ditt eget liv liksom.
Absolut.
Det är väldigt sällan jag gör det i svenska förorter.
Ja, ja, men absolut, för att vi ska jämföra Sverige med Sverige. Vi kanske inte ska jämföra Sverige med eller Rosengård eller Husby med Chicago.
Nej, nej. Det är...
Du har 300 miljoner vapen löst i USA. Medan i Sverige ser lite annorlunda ut och det finns också andra orsaker såklart. Men hur som helst, när han gjorde det här Rosengård-reportaget, då var han lite så här gullig gris för svensk media eller delar av den. Men sen hände något intressant. Han åkte till Stockholm. Han besökte, jag tror det var Tensta eller Husby.
Rinkeby va? Eller var det?
Det kanske var Rinkeby.
Ja.
Och sa liksom att jag fick eskort av polisen. Och då satt jag hemma och många andra svenskar tänkte, vänta nu lite. Har inte han någon agenda? Han verkar vara en journalist. Han visar olika sidor. Han har inte bestämt sig för någonting. Han verkar vilja liksom utforska vad som hände på riktigt. Kanske det som svenska journalister, inte alla, men inte har gjort. För vi bor ju här, eller de bor ju här. Så han åkte runt och pratade med miljöpartister och socialdemokrater och höger och så. Han ville bara prata med människor. Han hade inte någon specifik agenda.
Nej.
Och det här tror jag skrämde några journalister kanske, men också fick mig att, oj, kan man jobba så här också? Utan att ha så som journalister ska jobba kanske. Mm. Och så blev jag hans sista intervju. Och det var intressant att prata med honom. För han sa vid två tillfällen, I can't wait to get out of here, sa han. Han sa, det är något som inte stämmer här.
Mm.
Han sa, när jag pratar med folk så verkar det som att de inte säger det de egentligen vill säga.
Ja.
Som att man hela tiden drar sig, man drar sig för att säga det man vill. Och jag var så här, men vadå? Det är nu det börjar hända saker i Sverige. Nu har det vänt, sa jag till honom, jämfört med ett år sedan.
Mm.
Han sa, nej, det är något som inte stämmer. Liksom, han var verkligen, jag längtade till att jag ska härifrån.
Ja.
Och det var, du vet, som svensk så var det lite...
Och sen hamnade han på listan från Svenska institutet. Som, hamnade du på listan?
Nej,
jag hamnade tyvärr inte heller. Jag hade tagit det som en hedersbetygelse. Men det är ju, om man ska ta svensk kultur, det här enormt konformistiska, passivt aggressiva tystnadskulturen som vi ändå har här. Den, och jag tror vi hade den långt innan PK. Mm. Alltså konsensuskulturen skapar det här.
Mm.
Det är oerhört problematiskt. Och jag tror att för någon som kommer från USA, ett land där det är nästan självklart att man får säga vad man vill.
Mm,
ja. Även om folk inte håller med dig eller de kommer skrika på dig och kalla dig rasist, så får du säga det liksom.
Ja. Jo, men de har ju free speech.
Ja.
Sen har de hate speech.
Ja.
Men de har hyfsat bra koll på vad det innebär, tycker
jag. Ja, absolut. Det är skillnad på inciting violence.
Precis.
Och att bara kalla dig till exempel för blatte. Mm. Därför att kalla dig för blatte, det är en förolämpning, absolut. Mm. Och det finns en rasism i den förolämpning. Mm. Mm. Men det behöver inte betyda att det är ett lagbrott eller att jag har skadat dig fysiskt.
Mm.
Jag kanske skadar dig själsligt och psykiskt. Men någonstans måste vi dra gräns. Alltså för livet är ju hårt. Liksom. Mm,
absolut. Ja. Och i Sverige har vi hets mot folkgrupp. Och jag känner inte någon som känner till vad det här innebär.
Nej, att Sieg Heil är ju tydligen hets mot folkgrupp.
Okej, det visste jag. Ja, okej, ja, det förvånar.
Så det är olagligt i Sverige?
Ja.
Men också att kalla någon för blatte kan vara olagligt.
Ja, men det är ingen som vet hur den funkar. För jag har varit inne och läst lite domar för hets mot folkgrupp. Det ser jättekonstigt ut. Alltså det är lite huller om buller.
Det är väldigt inkonsekvent, ja.
Ja, ja. Mm. Så jag ser inte att vi ska ta bort den, men vi kanske, jag tror inte...
Ja, men låt oss säga så här. Om en person från svenska motståndsrörelsen skriker jude efter mig, då kan han mycket väl bli dömd för hets mot folkgrupp. Men om Sara Larsson går ut i DN och säger att hon hatar alla män och önskar att de försvann, då är det inte hets mot folkgrupp.
Nej.
Och det är inkonsekvent, för det är inte logiskt. Men det är tydligen så det är. För så fort han hade åkt härifrån så skrev ju Ann Törnqvist, som då jobbar för...
Just det.
Ja, hon skrev en fantastisk artikel om varför Tim Pool inte... Ja, han är ett stort hot mot... Ett hot mot demokratin kallar de då. Inte bara Tim Pool, utan hans typ av journalistik. Att åka till en plats och försöka ta reda på vad som pågår där för att sedan rapportera det. Det är ett hot mot demokratin, enligt Ann Törnqvist då. Och hon avslutade hela den här artikeln med att skriva så här: den sortens journalistik han representerar är ett större hot mot Sverige och demokratin än män som maskerar sig för att slippa filmas.
Ja, alltså, men, ja, och något sånt, så det känns som att du bara kan säga så i Sverige och komma undan med det.
Ja, det är ju ett absurt uttalande.
Det är bisarrt uttalande. Ja. Det är, och hur ska man bemöta det? För du vet, om man bemöter det, man går ju miste om mycket viktigare samtalsämnen.
Jo, fast här känns det ju som att man måste börja. För det här är ju uppenbarligen, vi har att göra med någon som kanske har en vuxen kropp, men som uppenbarligen är ett barn. Så då måste man, jo, och då måste man ställa upp det väldigt tydligt för den personen. Ett, någon som kommer hit och filmar med en digitalkamera. Två, människor som tar på sig mask och slår ner journalister. Vad är det största hotet mot demokratin? Nu står jag och väger med händerna här framför dig. Det ser ju inte lyssnarna, men det är som att jag håller en vågskål här.
De flesta människor i Sverige tror jag förstår det där.
Ja.
Men det som jag sa innan, att det finns en minoritet som fortfarande håller fast vid vissa idéer. Och de får ut sin röst och kan tysta ner andra som säger emot.
Jo, men det är här. Någonstans så måste vi andra också ha ett personligt ansvar. När en person som drivs av känslor beter sig och har åsikter som ett barn, på riktigt som ett barn, då måste ju de vuxna i församlingen resa sig upp och säga så här: nu är du tyst. Nu är det nog. Ingen veckopeng för dig. In i hörnet.
En del av problemet är den tysta majoriteten som inte vågar säga ifrån. Det har vi med om. Och där måste ju svensken resa sig upp, precis som du säger, och faktiskt säga ifrån när man inte håller med. För det finns ingen mer, alltså det hemska är att man är tyst, den här konsensuskulturen, att man ja, nu vart det lite obekvämt, ska vi ta en fika liksom?
Det är svårt att tro att det här folket en gång var svenskarnas högsta dröm, att dö i krig.
Ja, idag är det väldigt svårt att förstå det.
Ja, det är väldigt svårt. Idag är deras högsta dröm, tror jag, att dö på långvården. Förutsatt att det fortfarande finns sjukhusplatser kvar då.
Ja, det vet jag inte.
Nej.
Men jag skulle bara vilja tillägga i samtalet att du frågade mig innan om jag hade blivit blockad på svenska...
Ja.
Vad heter de?
SI, Svenska institutet.
Precis. Jag måste säga att under det här året som jag hållit på med det här arbetet, jag har fått minimalt med kritik. Alltså knappt det kritik jag fått från vänsterhållet. Det har liksom varit svenska normer. Nu var det lite obehagligt. Vad menar du med det här? Du vet, det går inte att ta det på allvar. Och från höger-högersidan har det varit: du lurar ingen, det här är Takia of Peace. Du åker runt och skaffar en sharia polis runt om i landet. Så vem försöker du lura? Det är den sortens kritik jag har fått. Annars har jag verkligen...
Men hur kommer det sig, tror du?
Jag tror att vi lever i en tid nu där det har vänt. Det finns... De som följer min kreativ integration... Jag har en sida på Facebook, kreativ integration heter det. Där jag försöker föra två olika dialoger samtidigt. Där jag visar upp de positiva delarna av integration. Jag intervjuar en som kommande varje dag och lägger foton på dem och de får berätta om sina drömmar och så. Och den andra dialogen är att jag pratar om de här problemen vi har med övergrepp och allt vad det kan vara. Och säga att vi är vuxna människor, vi kan hålla två olika tankar i huvudet samtidigt. Och de som följer mig, det är en väldigt blandad skara. Det är miljöpartister, det är vänsterpartister, eller höger, vänster. Men jag är stolt över det, men jag har lyckats få bort det här hat, trådarna, rasism, utan man för en dialog om de här problemen. Sen har det också såklart med att jag ser ut som jag gör.
Mm. Du menar att du har tolkningsföreträde?
Ja, i Sverige så har man ju det.
Ja.
Jag är från Afghanistan. De ensamkommande majoriteten är från Afghanistan. Jag åker runt och träffar dem, ger dem information. Och så vill jag att vi ska lyckas med integrationen. Så när jag säger att de här problemen finns, då blir det svårt för någon i publiken att kalla mig för rasist. Är han rasist? Nej, det är han ju inte. Han är ju från Afghanistan och han jobbar ju med de här ungdomarna. Och de verkar tycka om honom. De sa precis innan att de var glada över att träffa honom. Så vad är han? Är han främlingsfientlig? Det kan inte heller vara. Är han islamofob? Nej, hans föräldrar är muslimer och han har växt upp. Och vilket fack ska vi placera honom i? Så det kan ju också vara en annan förklaring. Och vilket gör att då kan vi lita på honom. Han verkar vara schysst.
Mm.
Fast om vi ska leva i det här landet, om vi alla ska kunna lyckas med integrationen och vi ska leva i ett bra samhälle, då ska ju du, Aron Flam, stå där uppe på scen och säga precis det jag säger.
Utan att någon bryr sig om att det är en jude som säger det.
Ja, eller att du är vit, eller att du...
En man.
Precis. Utan, än en gång, det är idéer jag pratar om.
Mm.
Och då ska alla kunna säga det. Ingen ska ha tolkningsföreträde.
Nej.
Jag kan inte åka runt och ha mandat på de här frågorna.
Ja, du ska veta att alla får ju inte Hanif Bali, som jag intervjuat i den här podden, han får inte tolkningsföreträde. Han är ju husplatte liksom.
Nej, men vet du vad? Jag tror att det finns ju de som är besatta av hudfärg. Tyvärr så är mer på vänstern verkar vara lite mer besatta av hudfärg. Vissa feminister verkar vara väldigt besatta av hudfärg.
Men de gillar mörka utländska män, förstår du, Mustafa?
Ja.
Ja, det har du väl märkt?
Jo, men jag tycker det är väldigt fascinerande, för om man vill gärna, man är antirasister, man vill upplåna rasism, men samtidigt är man väldigt besatt av hudfärg.
Mm.
Och Hanif Bali tror jag, och det här är vad jag tror, men jag tror att han ses, man ser inte honom som... alltså en utsatt eller diskriminerad. För han är ju... Jag tror att det finns olika grupper av invandrare som man ser olika på. Jag som är från Afghanistan, jag tror att jag är verkligen så här nere. Du vet.
Mm.
Han, det är verkligen synd.
Ja, det är otroligt att du ens kan sätta ihop en mening med ord i.
Lite så.
Ja.
Medan Hanif Bali, iranier, de är oftast välutbildade, akademiker. Honom har vi lite mer krav på. Mm. Han ska tåla att bli kallad för vissa
husplatte,
ord. Precis. Mm. Somalier, de
för
kan
jag har ju inte tolkningsföreträde som jude, men jag skulle säga att jag tycker Israel är bra.
Nej, precis. Precis. Och det här med att man har olika krav på olika grupper.
Mm.
Det här kommer vi skriva i boken, att det är en slags låga förväntningarnas rasism.
Absolut.
Man har olika krav på olika människor, och om vi ska lyckas med integrationen, om vi ska alla kunna leva i det här landet tillsammans, det ska vara samma krav på alla människor. Mm. Oavsett hudfärg, oavsett etnicitet. För om man har olika krav, det är ju rasism.
Ja, så är det. Och så kan vi lägga till kön och sexuell läggning där, så har vi täckt in alltihop, tror jag.
Mm.
Det gäller olika typer av religioner också. Att du får tro vad du vill, det är det religionsfriheten innebär.
Precis.
Så länge den inte inskränker någon annans frihet.
Precis, så länge du inte tvingar det på andra. Mm. Så du får tro precis vad du vill hemma.
Och det tror jag får bli slutordet faktiskt.
Tack för att du komma.
Ja, tack så jättemycket för att du kom. Och oerhört trevligt att träffas.
Ja,
hoppas
detsamma.
Det blir igen.
Ja.
Tack för att du har lyssnat. Min affärsmodell är enkel. Jag gör saker gratis för alla, och vill du stötta så går du bara in på patreon.com, hittar det konstruktiv kritik och tecknar upp dig på en summa du tycker är rimlig. Till dig som redan nu donerar $50 per avsnitt vill jag säga att jag är oerhört oändligt tacksam, men jag har svårt att se att $50 per avsnitt skulle vara rimligt. Det går givetvis också bra att donera på Swish nummer 0768943737 om det skulle vara så att du har en extrem skepsis mot att teckna upp dig på Patreon. Inom några veckor kommer min nya humorspecial Kejsaren är naken att släppas gratis på YouTube. Vill ni stötta den kan du också gå in och swisha 0768943737. Men vänta tills du sett den så att du inte tror att du måste swisha mig. Den här podden är skriven och inspelad av mig, Aron Flam, och klippt och mixad av Toste Severin.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.